Kom, låt oss nu förenas här med änglarna i höjd samt tusen tusen helgon där och sjunga med stor fröjd. Halleluja! O Guds lamm som har segrat på Golgata. Halleluja, 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 amen. Det är den sång som vi ska inleda vår gudstjänst idag. Och det är nummer 16. Och jag säger varmt välkommen till er allesammans till gudstjänst, och en del som kommer lite då och då, extra välkommen. Och idag ska vi få hälsa Rickard och hans familj välkommen på en liten stund. Och vi ska börja som sagt att sjunga på psalmen nummer 16. 1-6. Och vill ni så kan ni stå upp då vi sjunger. Det gör ni som ni. Herre, vi tackar dig för den här nya dagen som du har gett oss. Tack att vi får mötas och lovsjunga dig, upphöja dig, Jesus Kristus, Guds son. Du som har gjort allt, du som har försonat oss med Gud själv. Tack Herre att du är här med din heliga ande just nu idag. Vi bara tackar och prisar dig i Jesu namn. Amen, amen. Det är normaltid idag, eller vintertid. Jag vet inte om det var någon som skulle på gudstjänst som var där 10, jag vet inte. Men det var några som var där, men de skulle vara. Men det händer ibland att man missar det där. Men numera har man ju telefonen och den ställer om sig själv. Så då funkar det ju bra. Och normaltid, det känns ju också normalt att vi också här ska få hälsa Rickard och hans familj välkomna hit. Välkommen fram så vi får hälsa välkomna och se er här framme. Vi är så glada att få ha er tillbaka här. Jag tänkte på inför det här, vi brukar ju ha en viss ritual, men i det här fallet så har ju Rickard varit medlem tidigare, till och med varit med i församlingens styrelse. Men det finns ju ett bibelord som aposteln Paulus skriver i Romarbrevet om den kristna gemenskapen, och jag tänkte den kan vi ju läsa. Det står att liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig så är vi lemmar som är till för varandra. Så att det är ju fantastiskt att vi får vara en stor familj i Kristus. Och vi får vara en lem, en del i kroppen som är Kristus. Och vi får göra vår del. Och nu ska vi hälsa er varmt välkomna, så ska vi be. Jag tror jag tar i hand. Välkommen. Välkommen tillbaka. Välkommen. Och så ska vi be och välsigna familjen. Att de ska få en bra tid här. Få vara använda av Gud. Jag tror vi står upp allesammans, och ni som vill kan räcka handen. Händerna mot dem. Herre, vi ber. Vi tackar dig för Rickard och Evelin och familjen, Herre. Att vi får ha dem här tillsammans igen, Herre. Och vi ber om välsignelse över deras familj, över deras liv. Och att det ska bli en god tid här. Jesus Kristus. Tack Jesus, att de ska få känna sig riktigt välkomna och riktigt hemma. Far, vi bara prisar dig Jesus. Lovat vare ditt underbara namn. Tack för att du är med dem, hela familjen. Ta hand om barnen som inte är med nu här, som är lite förkylda och sådär. Men tack att du är med dem, Herre. Och vi gläds att vi ska få se dem alla tillsammans med oss här. Vi bara prisar dig i Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod sitt. Tack. Och då tänkte jag att Rickard ska få börja jobba på en gång. Det är så härligt att vi får ha musik och någon som leder lovsången. Så led oss i några körer och kanske någon sång eller hur du vill. Och sen ska vi också få lyssna till Thomas som ska predika. Och efter vår gudstjänst så blir det ju naturligtvis fika, servering, och vi bjuder på det.
Halleluja. Det är en stor glädje för hela familjen och för mig. Det är lite svårt att sätta ord på känslan som jag har nu. Så tack så mycket för välkomnandet. Det är så skönt att vara med i Korskyrkan. Om du vill och orkar kan vi ställa oss upp. Vi ska sjunga. Jesus, kom var mitt centrum. Thank you. ljus var min kraft, Jesus. Jesus, kom var mitt centrum, var mitt hopp, var min sång, Jesus. Kom tänd din eld inom mig, sträck mina seger i din glöd. Du som är grunden för mitt liv, Jesus, Jesus. Jesus, kom var mitt centrum, Jesus. Kom var mitt centrum, var mitt ljus, var min kraft, Jesus. Jesus, kom var mitt centrum, var mitt hopp, var mitt hopp, var min kraft, Jesus. Kom tänd din eld inom mig, sträck mina seger i din vind. Du som är grunden för mitt liv, Jesus, Jesus. Halleluja. Jesus, inget större namn jag vet, Jesus, seger vann för evighet. Jesus, du som strålar härlighet, jag vill lova, lova ditt namn, Jesus. Jesus, inget större namn jag vet, Jesus, du seger vann för evighet. Jesus, du som strålar härlighet, jag vill lova, lova ditt namn. Halleluja. Nu tar vi röda böcker, psalm 336. Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång. Halleluja. Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång. Jag vill tacka med skönaste för din kärlek och nåd som är gränslös. Jag vill tacka för att gå till. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Därför tom ska en hyllning till dig vara. Och idag
jag prisa dig i evighet, Lord. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där vår ton ska en hyllning till dig vara. Och i dagar av glädje dagar av sorg vill jag leva var dag till din ära. Om sången någon gång skulle tystna eller störas av oro och strid, jag ser att hos dig är min frid. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var ton ska en hyllning till dig bära. Och i dagar av vill jag leva var dag till din ära.
Jesu medkänsla är det handlar om idag. Ifrån Matteus 15 och vers 29 till 39. Och kapitlen är de stora siffrorna och de små i verserna. Och i den här boken så är det på sida 704, 705. Och på den lilla boken så är det sida 41 och 42. Och idag kommer det handla om Jesu medkänsla. Om Jesu förbarmande, eller hur det gör ont för Jesus när han ser människor i nöd eller med behov. Eller som det står i den här översättningen som jag läser, det gör mig ont om dessa människor. Det är Jesu hjärta. Låt oss nu läsa texten. Jesus begav sig därifrån och gick längs Galileiska sjön. Och sedan gick han upp på berget och satte sig där. Mycket folk kom till honom. Och de hade med sig lama, blinda, krymplingar, stumma och många andra. Och de lade ner dem vid hans fötter. Och han botade dem. Och folket häpnade när de såg stumma tala, krymplingar bli friska, lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud. Jesus kallade till sig sina lärjungar och sade: det gör mig ont om dessa människor. De har redan varit hos mig i 3 dagar och har inget att äta. Jag vill inte låta dem ge sig iväg hungriga. De kanske dukar under på vägen. Lärjungarna frågade honom: var ska vi här i ödemarken få så mycket bröd att vi kan mätta så många? Jesus sa det till dem: hur många bröd har ni? Och de svarade: 7 bröd och några småfiskar. Då befallde han folket att slå sig ner på marken. Han tog de 7 bröden och fiskarna, tackade Gud, bröt bröden och gav dem åt lärjungarna. Och lärjungarna gav åt folket. Alla åt och blev mätta. Och man plockade upp de överblivna styckena. 7 korgar fulla. Och det som hade ätit var 4 000 män förutom kvinnor och barn. Och sedan han sänt iväg folket steg han i båten och kom över till Magadans område. Låt oss be. Herre, Vi tackar dig för att vi får läsa ditt ord. Vi tackar dig för att du sände Jesus till jorden som vår frälsare, som världens frälsare. Tack gode Gud. Nu ber vi om att du uppenbarar ditt ord för oss. Öppnar Bibeln för oss och hjälper oss att förstå texten. Jag ber att du verkar med din heliga ande i oss. Använd den här predikan. Använd det lilla jag har att komma med. För att välsigna alla som lyssnar. Och tackar att det inte beror på våra resurser utan på din storhet. Och jag ber nu här att du verkar idag här ibland oss och mättar oss med ditt ord, mättar våra själar med ditt goda och berör oss, förvandlar oss och hjälper oss att lära känna dig bättre både i huvudet och i hjärtat, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Sammanhanget som det här står i är att Jesus, världens frälsare, kom till jorden. Han var Gud och blev människa. Och nu är han både människa och Gud samtidigt. Jesus var ett barn och han växte upp och började offentligt predika och hela människor i Galileen. Men efter ett tag så började kungen vara ute efter honom. Och de religiösa ledarna, de ville döda honom. Och folket var mest ute efter att få saker av honom. Och de förstod inte vem han var eller vad han sa. Så Jesus drog sig undan. Han drog sig bort till hedningarnas område. Bort ifrån judarnas område. För att få vara för sig själv med lärjungarna. Och nu är Jesus på väg igen. Efter att ha blivit igenkänd och helat och hjälpt en kvinna med hennes dotter. Kanske försöker han än en gång lite lugn och ro för sig själv och sina lärjungar. Och det är då vi kommer in i texten. I vers 29. Jesus begav sig därifrån och gick längs Galileiska sjön. Och sedan gick han upp på berget och satte sig där. Och vi kan också läsa ifrån Markus 7 och 31 som talar om samma sak. Och där skriver Markus så här. Därefter lämnade han Tyrus område och tog vägen över Sidon och gick sedan genom Dekapolis område till Galileiska sjön. Så nu ska vi ha lite geografilektion här. Sidon ligger norr om Israel. Eller Sidon ligger norr om Israel. Och Tyrus ligger också norr om Israel och Galileen. Och Sidon ligger ännu lite längre norr än Tyrus. Så att Jesus hade varit i Galileen. Var i början i texten här i Tyrus. Och sen så begav han sig norrut till Sidon. Och båda de här områdena var hedniska områden. Alltså inte judiska. Och Galileiska sjön dit han gick, det ligger ju längre ner här. Det ligger sydöst om Tyrus. Och Dekapolis som man gick igenom, det ligger ännu mera syd. Det ligger sydöst om Galileiska sjön. Så han började. Han skulle hit någonstans. Så gick han norrut. Och så gick han en väldigt lång omsväng. För att sedan gå upp igen norrut. Och komma till Galileiska sjön. Så han gick en lång omväg för att komma till den plats där han var. Han gick genom de hedniska områdena. De områden där det inte var så mycket judar. Utan det mest var icke-judar. Och så kom han till det berget han skulle. På hedningarnas område. Nära Galileiska sjön. Och där satte han sig ner. Och sen fortsätter vers 30 och 31. Mycket folk kom till honom. Och det hade med sig lama, blinda, krymplingar, stumma och många andra som de lade ner vid hans fötter. Och han botade dem. Och folket häpnade när de såg stumma tala, krymplingar blev friska, lama gå och blinda se, och de prisade Israels Gud. När Jesus väl hade satt sig där så spred sig ryktet snabbt, och det samlades många folkskaror runt Jesus. Redan tidigare i Matteus i kapitel 4 och vers 23 så står det så här. Nu pratar de om vad som har hänt tidigare. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom gick ut över hela Syrien, och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem. Och mycket folk följde honom från Galileen och från Dekapolis, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan. Jesus har alltså redan känt i det här området. Hedningarna har redan hört talas om Jesus. När Jesus hade varit och verkat och helat folk i Galileen så hade det varit så mäktigt och så underbart att ryktet hade spridit sig i hela regionen, till alla områden. Så de hade hört om Jesus. Och Jesus hade redan tidigare varit på den här sidan sjön, på Galileiska sjön, och hade han befriat en besatt. Och vi läser om en del av det i Markus 5. Vad som hände efteråt att han hade befriat den här mannen från demonerna. I Markus 5 och 17. Där står det så här. Då bad man att Jesus skulle lämna deras område. När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt att han skulle få följa med honom. Men Jesus tillät det inte, utan sade: gå hem till de dina och berätta för dem allt vad Gud har gjort med dig och hur han har förbarmat sig över dig. Mannen gick då ut och ropade ut över hela Dekapolis allt vad Jesus hade gjort med honom, och alla förundrade sig. Det här var alltså i samma område, det här Dekapolis. Folket på platsen hade blivit så rädda när de såg vad Jesus gjorde då, när han befriade, att de hade skickat bort Jesus. Men mannen som hade blivit befriad, han hade ropat ut överallt där i kring vad som hade hänt. Så det var känt. Jesu makt var känd här. Det var inte konstigt att det samlades mycket folk kring Jesus. Och det är inte heller konstigt att de tar med sig alla med sjukdomar och problem. Lama, blinda, krymplingar, alltså personer som saknar en arm eller ett ben eller ett öga. Och stumma och många andra. Och det var nog mycket oordning, för det var mycket folk och många med problem. Alla skulle till Jesus. Alla skulle vara nära honom för att bli helade och få bli friska. Och mitt i allt det står Jesus och helar alla som kommer. Helar dem han möter. Vilken omsorg och medkänsla han har. Och han visar gång på gång, trots att han sökte tid för sig själv och tid för att få vara för sig själv med lärjungarna, så möter han människorna med deras behov. Vi läser det. Jag tänkte läsa en profetia också om det här, ifrån Jesaja, vers kapitel 35 och vers 1-6. Här har vi en av de ställena där det står om Jesus innan han kom. Öknen och ödemarken ska glädja sig. Hedmarken ska fröjda sig och blomstra som en lilja. Den skall bromsta skönt och fröjda sig. Ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet skall ges åt den. Karmels och Sharons prakt. Det skall få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän. Säg till de försagda, var starka, frukta inte. Ser Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälser er. Då skall de blindas ögon öppnas och de dödas öron upplåtas. Den lame skall hoppa som en hjort och den stummes tunga skall jubla. Till vatten skall bryta fram i öknen. Strömmar på hedmarken. Vi ser den här profetien uppfyllas i Jesus. Mitt i ödemarken där Jesus var med lärjungarna, så ser vi de stumma jubla. Vi ser de lama hoppa och gå omkring i glädje. Vi ser Guds härlighet uppenbaras. Och allt det här gjorde ett stort intryck på folket. De blev överväldigade. När de såg allt detta hända. Stumma tala. Folk som hade varit utan armar. Hade fått tillbaka armar eller ben eller ögon. Eller vad de nu saknade. Lama gå och blinda se. Inte undra på att de blev överväldigade. Det hade jag blivit om jag hade sett det. Om jag hade fått vara med. Och vad gör de då? Jo, de börjar prisa och lova Gud. Det enda rätta att göra när man ser Guds härlighet är att prisa Gud. Och dessa hedningar, de prisar inte vilken Gud som helst, utan Israels Gud. De kanske kommer från platser där man tillbör flera gudar. Olika och många gudar. Men nu prisar de Israels Gud. Den enda guden. Den Gud som är så härlig och har sådan makt och kraft att han kan uträtta och göra allt detta. Och sen fortsätter vi. Fortfarande i Matteus 15 och nu i vers 32. Jesus kallade till sig sina lärjungar och sade: det gör mig ont om dessa människor. De har redan varit hos mig i 3 dagar och har ingen att äta. Jag vill inte låta dem ge sig iväg hungriga. De kanske dukar under på vägen. Nu hade det gått några dagar. Och Jesus kallar till sig lärjungar. Och vad säger Jesus? Jo, det gör mig ont om dessa människor. Jag lider med dem. Jag har medkänsla med dem. Jag har förbarmande över dem. Över dessa människor. Jesu medkänsla stannar inte vid att bara ta hand om de stora problemen. Med blindhet. Eller med någon som inte har armar eller ben. Jesu omsorg sträcker sig längre. Jesus visar på Guds stora omsorg om människor som han tidigare talat om i bergspredikan. Vi kan läsa ett stycke därifrån från Matteus 6, vers 25. Där säger Jesus så här: därför säger jag, gör er inte bekymmer för ditt liv vad ni ska äta eller dricka, inte heller för er kropp vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger inte ens Salem och all sin prakt var klädd som en av dem. Om Gud nu ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han inte klä er? Så lite tro ni har. Gud som har en sådan omsorg om fåglar och blommor, han bryr sig ännu mycket mer om människor. Och folket hade varit med Jesus i 3 dagar och hade inte längre någonting att äta. Kanske hade maten tagit ut första dagen eller andra dagen eller tredje dagen. De hade kanske skyndat dit för att få vara med Jesus och inte tagit med sig tillräckligt mycket mat så att det skulle räcka. Och Jesus ville inte skicka bort den. Han ville inte skicka hem folket utan mat. För de kanske skulle bli trötta på vägen om de inte hade fått äta ordentligt. De skulle ju resa utan mat i så fall. 3 dagar utan mat är inte så farligt. Det kan man. Och man kan gå med det med. Och de skulle klara sig hem. Men Jesus omsorg är så stor att han vill styrka dem på vägen. Så att det inte blir jobbigt för dem. Så att de blir matta eller trötta. Och Jesus kunde fixa det här direkt. Han kunde skapa mat i magarna på dem om han ville. Men han involverar lärjungarna. De får vara med. För han vill att de ska ha samma kärlek och medkänsla till människor som han själv hade. Och då svarar ju lärjungarna. Lärjungarna frågade honom: var ska vi här i ödemarken få så mycket bröd att vi kan mätta så många? Lärjungarna ser direkt problemet. De är i ödemarken och de har ingenstans att fixa maten. För det var mycket folk. Och dessutom var de hungriga, så de behövde mycket mat. För de har varit utan mat ett tag. Eller så hade de i alla fall ingen mat själva nu längre. Och de behövde ju ha mat så de klarade sig och stod sig hela vägen hem också. De såg till sina egna resurser att de inte kunde fixa det här. De kunde inte fixa mat till så många. Och de hade ju varit med förra gången Jesus fixade mat. Men människor glömmer snabbt. Och särskilt glömmer vi snabbt Guds godhet, känns det som. Då var det 5000 män plus kvinnor och barn. Nu var det 4000 män plus kvinnor och barn. Och frågan som det ställde är: hur ska vi klara av det här omöjliga? Och Jesu respons är: Jesus sa det till dem: hur många bröd har ni? De svarade: 7 bröd. Och några småfiskar. Jesus frågar dem då efter vad de har. Hur mycket har ni? Jesus undrade vilka resurser de hade. Vad de faktiskt hade nu. Oavsett om det var tillräckligt eller inte. För de stora behoven. Och frågan är: vad har ni? Vad har jag? Vad har vi? Och lärjungarna, de svarade: ja, men vi har 7 bröd och lite småfisk. Obetydligt till så många, men tillräckligt för Gud. Och när Jesus hade fått höra hur mycket de hade, då hände det här. I vers 35. Då befallde han folket att slå sig ner på marken. Han tog de 7 bröden och fiskarna, tackade Gud, bröt bröden och gav åt lärjungarna. Och lärjungarna gav åt folket. Alla åt och blev mätta. Och man plockade upp de överblivna styckena, 7 korgar fulla. Det som hade ätit var 4000 män förutom kvinnor och barn. Och sedan hade sänt iväg folket, steg ni i båten och kom över till Magadans område. Så när Jesus hade fått veta hur mycket lärjungarna hade, då befallde han folket att sätta sig direkt, att slå sig ner på marken. Och det hade gått ett par veckor sedan förra gången han gjorde ett brödunder. När han mättade 5000 män i Galileen, då var det vår, då fanns det grönt gräs att sätta sig i. Nu däremot hade sommaren kommit och gräset var bortbränt, så då fick man sitta på marken istället. Inget skönt gräs att sitta i. Och Jesus tar bröden och fiskarna, det enda som lärjungarna han hade att leva av och äta. Det var det sista de hade. Och han bryter det. Han tackar först Gud, bryter det och ger till lärjungarna. Och lärjungarna ger åt folket. Och Jesus tackade Gud först för det lilla han hade, för det lilla de hade, innan undret ännu hade skett. Vi kanske har lättare för att tacka när undret har skett, men vi behöver ibland tacka också för det lilla vi har och det goda vi har, även innan det har skett ett under. Och sen så involverar han lärjungarna. Han bryter och delar och ger till lärjungarna, och lärjungarna ger vidare till folket. De är med och betjänar folket. Jesus kunde gjort allt det här själv. Han kunde fixat och välsignat bröden och gjort så att alla fått samtidigt. Öppnat ett fönster från himlen och låtit det regna bröd. Precis som Gud hade gjort i öknen när det regnade manna. Men han ville ha med lärjungarna. Att de skulle vara med och hjälpa till och betjäna folket. Undret sker och Jesus bryter och delar. Och lärjungarna delar ut. Och maten tar inte slut. Alla åt och blir mätta. Och det här blev hungriga. Mycket folk och många som var hungriga. Det kanske gick åt mer mat än förra brödundret, eftersom de var så hungriga. Men vet. Och inte blev heller någon bortglömd. Ingen blev halvmätt och skulle vilja ha lite till. Utan alla blev mätta. Och när man sen plockar upp det som har blivit över, resterna, då blir det mycket över. Det blir faktiskt mer över än förra gången. När Jesus mättade 5000 män, då blev det 12 små korgar över. Och det är ett under att det blev så lite rester, skulle jag säga, som har jobbat i storkök. Att det blir rester, det blir det alltid. Att det blir lite rester, att det blir lagom, det är ett större under många gånger. Och den här gången så var det 7 stora korgar. Det syns inte på svenska, men det är skillnad mellan små korgar och en stor korg. Det är så stora korgar att Paulus rymdes igen. När man hissade ner Paulus, han rymde från en kung som ville döda honom. Då hissade man ner honom i en korg. En sån korg var det. Så att det rymmer en hel människa. 7 sådana korgar fulla med mat hade de. Och det som hade blivit mätta, de här 7 bröden och lite fisk. Ja, lågt räknat 16 000 människor. Det kanske var ännu fler. Om det var 5 000 män, så var det nog minst 4 000 män, så var det minst 4 000 kvinnor. Och man hade många barn på den tiden. Om man räknar 2 barn per eller per familj typ, då blir det 16 000. Och det var nog lite räknat. Kanske var 20, 30 000 personer som hade fått mat. Och det här är något som har hänt tidigare också. I profeten Elisas liv hände det något liknande, fast i mycket mindre skala. Vi kan läsa det kort om det i Andra Kungaboken. I Andra Kungaboken kapitel 4 och vers 42 så står det så här. Det kom en man från Baal Salissa och hade med sig förstlingsbröd åt gudsmannen, 20 kornbröd och ax av grönskoren säd i sin påse. Då sa det Elisa: ge det åt folket att äta. Men hans tjänare sa det: hur ska jag kunna sätta fram detta till 100 man? Han sa det: ge det åt folket att äta, ty så säger Herren: det ska äta och få över. Och han satte fram det till dem, och de åt och fick över, så som Herren hade sagt. Det här är en förebild för Jesus. En profet som var en förebild för Jesus. En liten förebild. Vad Elisa gjorde i liten skala, med 100 bröd till 100 män, eller till 100, vad det var, nu ska vi läsa igen så att jag säger rätt, med 20 bröd till 100 personer, det gjorde Jesus i större skala med 7 bröd till 4000 män. Och sen ska Jesus resa vidare med lärjungarna, och då skickar han iväg folket, åker båt över till andra sidan. Och i det Jesus gör här, både i när han helar och befriar människor från problem och sjukdomar, och när han mättar folket i ödemarken, liknar Jesus Mose. Eller Mose liknar Jesus. Och Mose hade profeterat om just detta. Kan vi läsa om i 5 Mosebok 18 och 15. Herren din Gud ska låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. I honom ska ni lyssna till. Det ska bli alldeles som det du begärde av Herren, din Gud, vid Horeb den dagen då ni var samlade där. Och du sade: låt mig inte mer höra Herren, min Guds röst. Och låt mig slippa att längre se denna stora eld, annars kommer jag dö. Herren sade då till mig: de har rätt i vad de säger. En profet ska jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig. Och jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord, det ord han talar i mitt namn, ska jag själv utkräva det av honom. Gud befriade folket genom Mose från slaveriet i Egypten. Jesus befriar människor från sjukdomar och demoner. Och genom sin död på korset befriar Jesus från synd och död. Gud gav genom Mose manna åt folket i öknen, så att de fick mat och blev mätta. Jesus mättade stora skaror med människor i ödemarken med mat, så att alla blev mätta. Och genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse mättar Jesus då och nu människor med sig själv, till rättfärdighet, evigt liv i evig glädje. Jesus är uppfyllelsen av Bibeln. Jesus är befriaren, frälsaren. Han är den som mättar oss med sig själv. Vi får del av Jesus, blir en del av honom. Och vi fylls nu ständigt av den helige ande med glädje, frid och allt annat gott som ingen mat i världen kan mätta oss med. Och allt det här, det kommer av Guds barmhärtighet, av Guds omsorg, av Guds medkänsla, av Guds förbarmande och nåd. Det gällde då, när Mose var på jorden. Det står det om i 2 Mosebok, kapitel 3. och vers 6. Och han sade: jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet, ty han bävade för att se på Gud. Herren sade: jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidanden. Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan Egypten och föra dem från ett land upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Det är ett land där det bor kananéer, hittiter, amoréer, peiser, hever och jebusiter. Och se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig. Och jag har också sett hur egyptierna förtrycker dem. Gå, jag ska sända dig till farao. Och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Det gällde när Gud befriade Israel ur Egypten. Det var Guds medlidande, Guds medkänsla som fick honom att förbarma sig. Och det gällde under Jesu liv. Den här gången han mättade, och även andra gånger. Till exempel i Matteus 9. I vers 35-36. Jesus gick omkring i alla städer och byar. Han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket. Och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. Eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och det gäller idag för alla dem som tar emot Jesus. Samma förbarmande har han. Samma känsla och barmhärtighet. Det är den som för oss till frälsning och liv. Vi läser om det i Titus brevet, kapitel 3. Och vers 4 och 5. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiggärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i din heliga ande. Guds barmhärtighet är så stor att han frälser var och en som kommer till honom. Och Guds barmhärtighet är så stor att det gäller från det största till det minsta. Från att frälsa människor från helvetet till att ge oss mat för dagen. Allt detta har Gud omsorg om i våra liv. Han har omsorg om dig i allt detta. Han har omsorg och visar kärlek mot de otroende, mot de troende. Han ger regn, han ger mat, han låter det växa. Han sänder vintern, våren, sommaren och hösten. Han gör att det går att skörda. Han ger oss värme på jorden så det fryser. Låt Guds barmhärtighet och medkänsla och kärlek få dig att dra dig närmare Gud. Få dig att leva ett liv till hans ära. Så vad ska vi göra av allt det här? Låt Guds kärlek, Guds omsorg motivera dig att göra saker till hans ära. För honom. Han som har så stor omsorg om dig. Gör som hedningarna som kom till Jesus med de sjuka. Ta med dig folk till Jesus. Dra människor närmare Jesus. Om någon du känner har ett problem, tala med dem om Jesus. Han kan hjälpa allt. Gör som folket. Ära Gud för vad han gjort och vad han gör. Prisa och ära Gud för vad han gör i ditt liv och för vad han gör i andras liv. Och gör som Jesus. Visa medkänsla med andra människor. i deras stora problem, om det är cancer eller sjukdomar eller död. Visa medkänsla. Men gör det också när det gäller så vardagliga saker. Som att någon inte har salt hemma och behöver lite salt. Eller saknar socker. Visa medkänsla både i det stora och det lilla. Precis som Jesus gör. Ta tid för Gud. Precis som folket gjorde. De var kvar i 3 dagar för att få vara nära Jesus. Ända tills Jesus skickade bort dem. Det är lite skönt ibland att vi inte har 3 dagar i rad med gudstjänst. Men det skulle vara lite roligt att ha det. Jag hoppas ni också tycker det. Ta tid för Jesus. Även om det skulle vara lite jobbigt. Även om det kanske blir lite... Du saknar mat. Så fortsätt vara med Jesus. Och Gud frågar efter det lilla du har. Han frågar inte efter vad du inte har. Och det lilla som vi har, det vill Gud använda i sitt rike, till sin ära. Våga ge allt det du har, även det sista du har, till Gud om man frågar efter det. För Gud använder det lilla vi har. Och vänta inte tills du har tillräckligt för att du tror att du ska klara någonting. Gud använder oss i vår svaghet. Gud använder mig, även om jag aldrig känner att jag är klar med predikan. Så använder han det. Och Gud använder det lilla vi har. Gud använder att vi kan köra bil för att betjäna människor. Gud använder att allt. Gud använder att du kan baka. Gud använder att du kan, om du har lite mjöl hemma, så kanske Gud använder det för att välsigna människor med en bulle eller något annat också. Och det lilla kan betyda väldigt mycket. Så är det i Guds rike. Och om du är kristen och har gett ditt liv till Jesus, till Gud, så vill Gud vara med och använda dig. Han vill inte göra det här själv. Han vill använda dig. I ditt liv, i din vardag. För att tjäna människor till Guds ära. Kom ihåg att Gud har medkänsla. Med dig. Med dina stora problem och med dina små problem. Så kom till honom med dem. För han har omsorg om dig. Låt oss be och tacka. Herre, vi tackar dig. Vi ärar dig. Tack för att du har sån stor kärlek till oss. Tack för att du har en sån stor kärlek som gjorde att du gick i döden för oss på korset. Tack för att du omsorger om de stora problemen i vårt liv. Och de små. Tack för att du ser till våra skrubbsår. Tack för att du ser till våra dödliga sjukdomar. Du har omsorg om allt detta. Och du känner med oss. Du har medlidande med oss. Tack för att det är så. Och tack för att du är vår Gud. En Gud som har sån stor kärlek och medkänsla. Och tack för att du vill använda oss. Oss svaga människor. Som aldrig har tillräckligt för att klara av de uppgifter som du vill att vi gör. Herre, hjälp oss att våga gå och leva det liv du har för oss. Även när det känns som att det vi har inte räcker till. Och ge oss mer av din medkänsla. Med varandra som syskon i Herren. Och med alla dem som finns. Alla människor. Grannar och bekanta. Även de som vi har svårt för. Ge oss mera medkänsla och kärlek till dem, Herre. Lär oss att älska och lär oss att känna medlidande. Och tack Herre för att när vi kommer till dig så mättar du oss. Tack för att vi har mat för dagen. Men tack så mycket mer för att vi har dig. Och att du har gett oss dig själv. Till rättfärdighet, till liv. För att vi ska få vara med dig i evighet. Tack för att vi har dig. Har vi dig så saknar vi ingenting på jorden. Tack för att vi har dig. Jag ber Herre att fler människor här i Älvsbyn och i världen ska få lära känna dig. Finna dig. I Jesu Kristi namn. Amen.
Stora din trofasthet, min Gud och Fader. Växlingens skugga ej finnes hos dig. Kärleka dig verk din vide där. Att du densamme är evinnerlig. Stora din trofasthet, stora din trofasthet. Nu varje morgon din nåde mot mig. Som du nytt i sig. Stora din trofasthet är mot mig. Våren och sommaren, hösten och vintern, solen och stjärnorna på himlen blå. Av vad du ska det du till lovet har, säger hur underbar Gud är ändå. Sola din trofasthet, sola din trofasthet. Nu är vår morgon din nåde mot mig. Vad dag du som du nyttigt ser. Stora din trofasthet är rening från synd du ger, frid som förbliver, kratt för vad dags behov år efter år. Framtiden så lång möter jag nu med sång, tills jag hos dig en gång målet står. Stora din trofasthet, stora din trofasthet. Nu är vår morgon din nåde mot mig. Vad du åt mig är det som du nu säger. Stora din trofasthet är mot mig.
Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.